Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag åt faktiskt ingen frukost idag för att jag började tidigt. Mm. Och jag brukar inte ha någon större aptit så tidigt på morgonen.
Dagens viktigaste mål, Sanna.
Men jag har ätit lunch.
Okay.
Ja, det är väl du som skiter i lunchen, eller?
Oh,
du hade någon sån princip?
Nej, jag äter en gång om dagen. Äter jag. Alltså antingen middag eller alltså lunch och middag. Det är ju för fan för hamnarbetare. Det är kontorsarbetare brukar äta 2 mål mat om dagen. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. I studion idag, fotbollsvännerna Filip Trollér och Sanna Sundberg. Landslagsuppehållet är snart över. Är ni redo att ta den här galna fotbollshösten i mål?
Absolut, nu har vi ju fått vila upp oss och pausa lite grann, eller vila vet jag inte.
Nej, det var optimistiskt uttryckt.
Jag har fått pausa för att skriva massa matcher hela tiden, så jag har fått göra lite andra saker. Så nu är jag redo och taggad för den återstående 8-9 omgångarna.
Härligt, Sanna, pigg och glad.
Absolut, jag ser fram emot att det drar igång igen. Jag har saknat allsvenskan när det har varit uppehåll. Och ja. I Superettan får man väl lägga in också då.
Absolut, det har vi alla gjort. I dagens avsnitt har vi ju av den anledningen inte så många matcher att prata om, men det händer ju grejer ändå. Sverige har missat fotbolls-EM kan man ju säga på här sidan då. Gais har haft ett stormigt medlemsmöte. Medierna i P1 har granskat transferjournalistiken. Och Boško Orović har förlängt kontraktet med Utsikten. Missar jag något där, Filip?
Nej, det var väl de viktigaste hållpunkterna i alla fall.
Mm. Det är de vi ska gå igenom i alla fall. Har du någon spaning, Sanna?
Ja, tunt med det. Har du?
Jajamän, jag har 2 stycken, för ni brukar ju aldrig ta med några, så jag tog 2. Nyligen då kom ju ut här att IFK Göteborgs säkerhetschef, IFK Göteborgs nya säkerhetschef Jonas Ahlmark, 55 år, är dömd för stöld. Det har ju våra konkurrenter rapporterat om idag. Han dömdes, vad jag förstår, för att ha stulit porslin på Åhléns, så hävdade jag att det här var ett misstag då. Han gick och lyssnade på en podd, kanske på våran podd, och traskade ut med det här porslinet då. Och blev ju dömd där för 2 år sedan. Och det är klart att det är lite udda då att ha en säkerhetschef, kan jag tycka, som är dömd för stöld. Inte för att det här är världens allvarligaste brott, och man kan ju förstå att det kanske har varit ett misstag då, som han säger. Men just säkerhetschefen, okej, om det hade varit en annonssäljare, men nu är det säkerhetschefen liksom. Det jag tänker är att han måste vara oerhört lämplig för sitt jobb, eftersom han trots detta då, för han informerade IFK Göteborg innan de anställde honom, eftersom han trots denna då stölddom ansågs bättre för tjänsten än övriga kandidater.
Ja, så måste det ju vara, för som du säger, det är en otroligt udda grej att just säkerhetschefen sitter med det här i bagaget. Och
som du också är inne på, det är kanske inte världens mest allvarliga grej, men det är väl ändå, det var väl ändå en stöld. Jag vet inte vad värdet uppgick till. Jag läste någonstans 3 500 någonstans
på det. Fint här, jävla porslin. Eller inte kanske, jag vet inte.
Jag vet inte fan, men Åhléns stan var där och nafsa åt sig lite. Jag vet inte. Nej, men det är klart att han, det är mycket, mycket udda och när man fick höra det, det är klart man blir ändå lite förvånad liksom, just med tanke på hans roll. Men han verkar ju vara en intressant figur på flera plan. Jag läste någonstans att han skulle ha haft någon biroll i någon Johan Falk-film och sådär också. Då blev jag genast nyfiken, som den Johan Falk-älskare jag är. Vad fan
kommer du inte ihåg honom?
Nej,
fan,
jag gör inte det, så jag får uppdatera minnet där.
Nu får jag det. Sanna, med tanke på tiderna vi lever i, självskanningskassor, Ica och allting, har du traskat ut med matkassen någon gång från affären och glömt betala?
Det har jag inte gjort, nej.
Nej, okay.
Det har jag inte gjort.
Jag tänkte om det var något sånt han har gjort alltså.
Ja.
Attacken från Laul.
Ja. Nej, det var en öppen samvetsfråga. Ja, men det kan väl hända den bästa då. Det har uppenbarligen hänt IFK Göteborgs säkerhetschef att han har gått igenom med porslinet.
Det är klart att det sticker ut att han är säkerhetschef och har blivit dömd för det här brottet. Men samtidigt så har ju IFK Göteborg vetat om det, och då får man ju lita på att han är lämplig för det här uppdraget bara.
Mm. Oerhört lämplig som sagt måste han ju vara då. Min andra spaning, om vi ska släppa denna historia då, det var en kollega till oss, Anna Rydén på Sportbladet, skrivit en skarp krönika om att damlandslaget borde spela på Friends istället, nu när de har sålt ut Gamla Ullevi i den här Nations League-matchen mot Spanien nästa vecka. Det här har ju, vad jag har sett på så här kommentarer och så på sociala medier, väckt en del ont blod i många Göteborgs hjärtan då, som liksom tycker att stockholmarna har väl sitt ungefär, och nu spelar ju damlandslaget här i Göteborg. Men jag måste faktiskt hålla med Anna Rydén. Jag skrev en krönika om det här för ett år sedan på exakt samma tema, att det blir konstigt att Sverige har en nationalarena och den ska vara vigd åt herrarna nu när liksom ett damlandslag på uppgång möter ett herrlandslag på nedgång. Det blir någonstans rimligt att kan damerna sälja mycket mer biljetter än de 17 000 som går in på Gamla Ullevi, så är det väl rimligt att de också spelar på det som är våran nationalarena. Då får väl herrarna komma hit och spela istället, Filip?
Ja, det hade ju kunnat vara en lösning på det. Nej, men spontant så känner jag så här, nej vad fan, rör inte damlandslaget här nu. De vill vi ha här ju. Ni ska inte komma och sno åt er det också. Stockholm har, som du säger, de har så mycket redan. Men jag förstår också logiken i det. Landskamper ska gå på nationalarenan, tycker väl jag också i utgångsläget. Men nu har ju Gamla Ullevi varit nationalarena också då. Men för damerna, och Friends har varit för herrarna. Men det är klart man måste ju se till det växande intresset. Och över tid så kanske jag, om den här liksom fortsätter på samma sätt med intresset för damfotbollen, så är ju det rimliga över tid att de ska flytta till Friends. Men det kan väl fördröja lite grann, kan jag tycka. Mm.
Vad vill du ha damlandskamperna, Sanna?
Jag tog faktiskt lite illa upp när jag läste den här krönikan.
Han var riktigt göteborgare.
Ja, men som den göteborgaren man är vill man ju ha ett landslag som spelar här, och jag tycker att de kan få vara kvar här, verkligen.
Är du ens göteborgare? Är du typ från så här...
Nej, men inte från början, men nu är jag göteborgare.
Vad heter det? Uddevalla eller vad fan är det någonstans? Eller vad fan är du från?
Ja, Uddevalla, det stämmer. Men hur länge måste man ha bott i Göteborg för att få klassas som göteborgare?
Ja, Laul, hur länge?
Ja, hur länge har du bott där, Filip?
10 år nu.
10 år, ja, det räcker inte.
Men någon utbildning
här. Det räcker inte.
Jag identifierar mig för alltid som skåningen.
Ja, du ser. Han har bott här i 10 år liksom.
Men Uddevalla är ju ändå regionen nästan, får man ju säga. Nej, det håller du inte med.
Ja, fan på gränsen alltså.
Men Jag känner också lite de känslan som Sanna har. Sen kan jag tycka på ett sätt att det är ju också bra att landslaget, för att bygga intresse i hela landet, att man ger sig ut på lite turnéer ibland. Jag hade väl tyckt att någon enstaka, någon träningsmatch kunde vara, både herrar och damer, kunde någon spela i Malmö och någon spela i Göteborg, så där för att liksom boosta intresset. Jag tycker inte det ska vara låst till att precis alla landskamper ska gå på en arena och i huvudstaden, för det kan jag fan också bli lite kränkt.
Mm. Jag tycker det är så himla typiskt stockholmare att gå ut och veva om att matcherna ska spelas i Stockholm. Det är, nej.
Men Anna Rudén, hon är ju för fan från Växjö då, om vi ska fortsätta den här
stockholmfiera.
Om vi ska, tror jag i alla fall att Rudén, hon är ju dotter till Ola Rudén som har en hög post i svensk elitfotboll, och mig vetligen är han från Växjö. Nu bor ju Anna i och för sig i Stockholm sen ja, säkert 10 år, lika länge som du har bott här i Göteborg då, din exilskåning där borta. Så att jag vet inte fan om hon ska in under liksom Stockholms vevarflaggen där.
Men, nej, hon har inte bott i Stockholm tillräckligt länge heller då.
Jag vet inte fan var den exakt var den här debatten landar, men det är bra att ni tar Göteborgs parti. Jag är mer logisk och tänker att fan, kan de sälja 40 000 biljetter, då tycker jag hellre att vad fan, riv väck de här jävla löparbanorna på Ullevi en gång för alla och gör om det till en fotboll. Så här, hur ofta är det friidrott på Ullevi? En gång i var 25 år.
Ja, nu,
typ. Ja, det är inte ofta.
Nej, du tar i lite.
Ja, men det var EM 96 eller när fan.
Nej, men det är väl klart att Ullevi är en fantastisk arena, men det är en fantastisk arena för konserter och inte så mycket annat.
Friidrott,
ja, friidrott då, men om den används så sällan. Det är klart att det finns en problematik där, samtidigt så är det ju en, ja, man kan ju kalla det en kulturskatt liksom i den här staden. Det är ju vissa som argumenterar för att den ska jämnas med marken och sådär, det tycker jag faktiskt inte, men på något sätt borde man kunna hitta att den blir mer funktionell.
Löparbanorna kan jämnas med marken, kan jag tycka sen.
Ja, men absolut, det kan de göra. Men för våran del är det ju toppen att de hänger här, landslaget. Det gör ju bara fördel för oss att vi kan bevaka dem nära också.
Ja, absolut. Ja. Särskilt nu när de möter Spanien i Nations League. Alla vet ju Spanien och allt som har hänt där senaste tiden, när den liksom cirkusen rullar in här nästa vecka. Det ska vi prata om i nästa veckas podd mer, för att vi hinner ju med ett avsnitt till innan det. Däremot ska vi fortsätta prata om landslaget, eller landslagsfotbollen i vårt första ämne då, och det var ju då herrlandskampen Sverige-Österrike på Friends, 3-1 till Österrike. Drömmen om EM i Tyskland får ju betraktas som död. Chansen att lösa det här är ju så liten så att den knappt är att tala om. Därmed blir det då alltså ingen fotbollsfest på herrsidan nästa sommar. Vad känner ni och vad tänker ni?
Jag är faktiskt förkrossad över detta.
Det är så?
Ja,
starka ord, stora ord.
Så här, mellan mästerskapen så är det kanske helt ärligt inte så att landslaget är det jag engagerar mig allra mest i när det kommer till fotbollen, utan jag ser på matcherna och sådär, men det jag brinner för är ju den lokala fotbollen, den man bevakar i vardagen. Jag tycker också det rent privat är, alltså det mest intressanta är allsvenskan och superettan och svensk fotboll, klubblagsfotboll. Men när man ser Tyskland framför sig och man ändå är så pass gammal att man fick vara med och var 16 år gammal när det var VM där senast.
2006.
Och det är fantastiskt mästerskap och så många härliga minnen då kopplat till Sverige, invasionen av Berlin och sådär. Jag var inte där, men jag var ändå i Tyskland en del under mästerskapet. Då har jag gått och tänkt på det här sen det blev klart att det skulle vara i Tyskland, att tänk att få uppleva det igen. Tänk att få se en svensk invasion där igen av supportrar. Det hade blivit så jäkla häftigt. Jag hade kunnat pissa bort Qatar, Ryssland, alla de här andra misslyckade mästerskapen, om vi ser till val av arrangörsländer. Men Tyskland hade jag kunnat ge så jäkla mycket för att Sverige skulle gå till.
Har du det med, Sanna?
Ja, men såklart. Fotbollen i Tyskland överlag är ju väldigt speciell, och det är klart att det är supertråkigt att vi inte får vara med i EM.
Är allt Jan Anderssons fel?
Det är ju en komplicerad fråga, men det är klart att det är ju han som är förbundskapten, och han har ju valt att spela på ett speciellt sätt, så att det är klart att han får kritik då.
Vad säger du, Filip? Den här diskussionen har ju landat ner i mer om Janne egentligen än om spelarna, även om det liksom finns vissa som säger, ja, men titta på spelarmaterialet och så här. Var landar du i den debatten?
Jag är ganska trött på Janne Andersson faktiskt. Jag tycker att Efter den här matchen mot Österrike, Sverige förlorar och det kommer frågor på presskonferensen. Jag förstår, jag tycker att det blir lite larvigt ibland med det här, ska du avgå, känner du förtroende hit och dit? Vi ställer de frågorna kanske lite för tidigt i många fall, men efter den här matchen då tycker jag att det är fullt befogat att den typen av frågor kommer på tal, och att han då blir, det blir snäsigt och det blir irriterat. Vadå, ska jag avgå nu, menar du? Låtsas som att han inte förstår resonemanget, förstår inte frågan. Det är klart som fan att det är uppe på tapeten att han skulle kunna kliva av antingen efter kvalet men även nu, bara för att bygga något framåt. Så jag känner ju att han är färdig, och då har jag har ändå älskat Jan Andersson. Alltså jag tyckte han var fantastisk kraft när han kom in från början. Sopade bort allt det här trötta med Erik Hamrén som blev slutet av hans epok. Nu känns det som att vi är på väg att landa på samma plats igen. Sen huruvida det är Jannes fel eller inte, han är ytterst ansvarig. Jag tycker att det har funnits en hel del laguttagningar man skulle kunna peka på som jag inte har hållit med om. Han har haft generellt en för defensiv struktur, tycker jag. Han har varit för feg här när resultaten har börjat gå emot. Matchen nere i Wien kändes som att där åkte vi bara ner för att parkera. Vi hade liksom inga ambitioner. Den här matchen tycker jag inte att Jan Andersson ska ha någon skit för. För jag tycker att han mönstrar den elvan som var bäst lämpad att ta sig an det här uppdraget. Jag tycker att han angriper matchen taktiskt på ett sätt som, ja, jag kan stå bakom. Jag tycker snarare det är bedrövliga individuella misstag som det svenska laget gör. Och det är så slappt att göra det i en så betydelsefull match. Isak Hien, vad sysslar han med på vissa? Vad sysslar hela laget med vid inkastet som Österrike gör sitt första mål? Där tycker jag faktiskt det är mer på spelarnas ansvar. Så kan jag väl summera det. Mm.
Jag kan tycka att det känns nästan faktiskt som att Sverige har vaskat det här kvalet. Jag kan hålla med dina invändningar där liksom. Men samtidigt, de har förlorat 3 av 5 matcher. Mm. Två dubbla förluster mot Österrike då. En jättestor förlust också hemma mot Belgien, jättestor i de här sammanhangen. Och jag menar, det sker ju mot bakgrund av att man först har missat VM 2022. Vilket ju kan hända, det är svårare att gå till fotbolls-VM, ja. Det vet vi, så det var inte så stor sak att de missade. Men sen åker de ju också ner i Nations League C-grupp då, och då tycker jag någonstans att man började se att okej, här kanske det behöver något nytt för att blåsa liv i det här. För jag tycker inte att spelarmaterialet egentligen är så dåligt så Sverige ska förlora 3 av 5 matcher. Jag menar, har du Isak Kulusevski, Gyökeres har kommit in här nu, alltså har du de tre på topp och bygga liksom en stabil, välorganiserat lag bakom, så ska man kunna få ut mer av de spelarna än vad Jan Andersson har fått. Så det känns lite som att det funkar inte riktigt mellan honom och spelarna här, och då blir det lite som att man har vaskat det här kvalet. Man hade gett, jag tror att Sverige hade gett sig större chanser om det hade genomförts ett förbundskaptens byte tidigare, men de målade lite in sig ett hörn där när generalsekreteraren Håkan Sjöstrand pratade om att de skulle ge honom livstidskontrakt, och det blev liksom aldrig någon kraft inifrån förbundet att göra det här. Karl-Erik Nilsson skulle avgå och dumpa ju över frågan lite till Reinfeldt som inte heller har fått tummen ur. Så att, ja, då sitter vi här med ett missat fotbolls-EM, Sanna.
Mm, så är det. Och även precis som du var inne på, Filip, att han gjorde mycket rätt och inte ska få skit för den här matchen egentligen, så är det ju för sent som det händer, de här förändringarna, och ja, det finns nog ingen tid kvar för Jan Andersson snart.
Nej, det är, alltså jag, så du inte missförstår mig här, Robin, liksom jag håller med om att Janne är ytterst ansvarig för
det här.
Det
rådde ingen tvekan.
Och efter förlusten mot Georgien borta i VM-kvalet så har ju svackan, den har ju bara gått, eller spiralen har ju gått neråt, och vi har inte kommit ur den här svackan. De har ju förlorat matcher till höger och vänster, om det har varit träningslandskampen, Nations League eller kvalmatcher, på ett sätt som ett svenskt landslag inte tenderar att göra. Och då är det klart att då har ju förbundskaptenen på ett eller annat sätt tappat greppet, för som du säger, så usel är inte truppen. Däremot så tycker jag ju att Fredrik Ljungberg via Sats studio hade ett bra inspel efter matchen, att vad är det för spelare vi vill fostra i dagens fotbollssverige? Jo, alla vill vara offensiva. Mm. Vad händer då med våra defensiva spelare? Sverige har ju typ aldrig haft, känns det som, det har vi väl säkert, men haft en svagare uppsättning på försvarssidan. Eller den är i alla fall bland de svaga, om du jämför, herregud, i runt 00-talet där och slutet på 90, början på 2000-talet. Vi hade ju hur många fantastiska mittbackar, ytterbackar som helst, framförallt mittbackar kanske. Nu så är det ju bara Victor Nilsson Lindelöf som är någonstans på den yppersta nivån. Emil Holm är en upcoming, absolut, men det andra tycker jag inte riktigt håller. Så där finns väl en problematik i svensk fotboll i stort, att det är för mycket blickar offensivt, att det måste vara kredit att vara försvarare fortfarande också, om vi ska kunna nå den där stabiliteten som Sverige alltid har varit så bra på att ha.
Mm. Ja, och vem ska då kunna ge oss tillbaka den stadgan? Finns det liksom en tränare som kan bidra till att den pendeln svänger, eller liksom då en process som måste pågå över lång tid? Det kan ta ganska lång tid att förändra. Jag menar, hela den här pendelrörelsen som du pratar om, Filip, den har egentligen slått med Zlatan. Fram till dess så var ju ställde Sverige upp i landskampen fram med 4 mittbackar i backlinjen och 2 mittbackar till på centralt in i mittfält, för vi hade så många bra sådana spelare, Mild och Turbo och allt vad fan de hette. Sen kom Zlatan, alla ville bli anfallare. Nu ser vi effekten av det. Alla vill vara tekniska, spelskickliga, spelförande anfallare. Då blir det större problem på försvarssidan, och då ska man svänga tillbaka den pendeln, och det kan ju ta 10, 20, 30, 40 år liksom, lätt överdrivet, men det kan ta väldigt lång tid. Så det man kan göra är ju då att lösa det med någon form av förbundskaptens byte, och jag ska rikta in frågan till det då, vad vi tänker kring vem som kan tänkas ta över, för det kommer bli ett byte nu, ingen tvekan om det, även om Janne inte viker ner sig, som han sa 10 gånger på den här presskonferensen. Sanna, du har varit ute och träffat en person som har nämnts en del ändå i spekulationerna, även om han kanske inte står högst upp på listan.
Nej, men precis. Jag var ute på Elfsborgs träning igår och snackade med Jimmy Thulin om det här, och han är ju verkligen en populär kandidat i det här. Det är många som snackar om honom och skulle vilja se han som förbundskapten, i och med sakerna som han har gjort med Elfsborg under de här åren, och inte minst sagt det här året när de leder Allsvenskan. Jimmy Thulin svarar ju inte jättechockerande, utan han håller sig ju till Elfsborg och säger att det är där som han har sitt fokus, och han sa även saker i stil med att han inte har funderat en minut över det här. Så, ja.
Det låter som Jimmy Thulin.
Ja, jag är beredd att tro på honom. Jag har nämnt honom för jag tycker att framgångsrika tränare i Allsvenskan ska nämnas i de här diskussionerna, för vi måste behålla liksom en utveckling och en drivkraft att vem som helst kan bli förbundskapten. Jag menar, vem i helvete visste vem Lasse Lagerbäck var när han blev förbundskapten för 25 år sedan? Ingen kände till. Han var ju liksom en kornbärare på förbundet och blev en av våra mest framgångsrika förbundskaptener. Jan Andersson 2016 när han kom in, han var ju en arg jävel i Norrköping som smällde i grindar och klagade på tilläggstid och så liksom. Det var instänkt att han skulle bli förbundskapten, men han gjorde ju trots allt en hel del bra resultat innan det här. Så varför inte Jimmy Thulin? Men jag tror att han har rätt när han säger att han inte har funderat på det, för det är lite tidigt i hans karriär. Vad fan är han? Han är ju för fan, han är ju i Trollers ålder. Nej, men vad är han, knappt fullt 40?
Det var
40.
Nästan lite psykiskt mot Filip Trollers. Alltså.
Jag trodde jag har passerat 40 eller?
Nej, men du är typ 30 eller något, och Thulin var han 40 eller?
Ja. Mm. Men det kan jag också tycka, att jag vill ha någon lite yngre person den här gången. Jag är lite trött på gubbarna eller?
Fan, vad säger det om jag och mig då, som dratt en lans för Högmo här? Han är ju fan i pensionsåldern. Å andra sidan, mycket team jobbar, de jobbar ju mycket i team nu. Högmo må vara 60, fylla 64 den 1 december, men Martin Foyston 42, fystränaren där som hjälper till 44. Alltså, jag tror inte man ska stirra sig blind på ålder, för det är ofta, de kommer ofta in med team nu, tar med sin assisterande och sådana här grejer, och alla är inte lika gamla.
Är du lite sugen på en tränarduo, inte bara en assisterande, eller?
Nej,
han är men sugen på en gubbe på posten.
En gubbduo. Nej, men jag, vad fan frågar du? Om jag vill ha en duo? Nej, men jag vet bara att de jobbar mycket i team liksom, så alltså oavsett om man kallar det för duo eller inte. Duo är bra för de avlastar varandra. Man kollar på Djurgården med Kim och Tolle där, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, som ju har gjort bra resultat i Djurgården. Men också när det har varit sämre tider så har de kunnat avlasta kritik. Ett tag har folk varit förbannade på Kim i Djurgården där, och ett tag har de varit ibland förbannade på Lagerlöf, och så blir de inte lika utsatt liksom. Och det kan vara en fördel med en duo, att man delar även på det trycket där. De tror jag sportsligt skulle vara jättebra och funka jättebra som förbundskaptener, för så skickliga fotbollspersoner är de. Men frågan är om man kan ta in Kim Bergstrand i en landslagsmiljö. Det skulle, du vet, det trycket som är på förbundskaptener, det skulle kunna smälla rätt snabbt där, Filip.
Ja, jag skulle faktiskt flika in det argumentet, att jag tycker att man behöver ha lite mer av hela paketet, om man säger, för att man ska funka i den rollen. Och Erik Hamrén, även om han blev snäsig och tappade lite på slutet, så hade han ändå en aura av att kunna föra sig och hade då kunnat luta sig mot sina tränarerfarenheter. Jan Andersson lite samma sak, Lagerbäck och Tommy Söderberg visst lite träiga, i alla fall Lagerbäck och sådär, men det var ju ändå någon form av sans och balans. Jag är lite orolig att det skulle kunna balla ur med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Jag tycker för mig är inte de några seriösa kandidater. Jag tycker att man behöver ha mer av det vid sidan av om du ska kunna hantera den rollen som är den mest ansatta rollen i svensk fotboll.
Men då har vi har ju bollat några namn nu. Jag har ju lyft Högmo, du har pratat med Thelin där, Sanna. Du nämner någon yngre, Fredrik Ljungberg kanske du är sugen på där då, eller Linderoth eller någon av de här, Mellberg liksom. Där har du lite yngre coming namn, så är det de du är inne på då eller?
Ja, men snarare Olof Mellberg i så fall. Jag vet att Fredrik Ljungberg är ett namn som också är populärt, men det är ingenting som jag går igång på faktiskt. Nej, det gör jag inte, men Olof Mellberg. Ja. Nej,
Olof Mellberg, Brommapojkarna där. Då har du ett par här nu, Filip. Ska du välja någon av dem eller har du någon egen att komma med?
Nej, men jag får nog säga att jag går igång lite på Fredrik Ljungberg. Jag tycker han har väldigt kloka inspel i den här studion där han är med som expert. Jag tycker han förmedlar när han liksom verkligen var berörd efter matchen. Han var liksom förbannad när han stod där i studion. Jag tycker det är ett sundhetstecken som visar att men egentligen du ska inte vara expert, även om jag tycker han har lyft sig där. Du ska ju jobba med fotboll. Alltså, han brinner för Sverige men har samtidigt lite modernare tänk och lite mer den touchen på det. Har jobbat jättemycket med många unga talanger. Och den typen av talanger som kommer upp idag, jag tror det är skulle kunna limma ganska bra med hur Fredrik Ljungberg ser på fotboll. Han liksom ändå gedigen erfarenhet från Arsenal. Sen är det klart att han är ju oprövad ändå. Och det kan väl vara ett argument mot honom då, att det kanske hade varit lite väl att kasta honom in i det här. Mellberg har ju mer erfarenhet och han har ju gjort resultat med knappa medel och sådär. Så han kan väl ändå köpa ett ganska bra alternativ, men han har ju också lite det här svåra med kommunikation och vissa saker.
Ljungberg och Mellberg då?
Oj, slags med på bänken.
De slutar fred här nu, de var ju som hund och katt. De var ju som hund och katt i landslaget de två, även långt efter. Och så kom ju Zlatan in och ställde sig på Mellbergs sida, så blev det ju jävla grupperingar runt det där som väl egentligen börjar någonstans med att Ljungberg och Mellberg egentligen inte gillar varandra. Men nu är ju båda, nu är de ju vuxna båda två liksom och så. Och jag menar om Mellberg har lite svårt med framtoningen som du är inne på, Filip, så har ju Ljungberg inte det, för han är ju extremt skicklig medialt.
Ja, men absolut. Och ja, han har ju verkligen det här brinnande engagemanget i studion, det märker man ju. Men tror du inte att det är lite för att han är sugen på den här förbundskaptensrollen?
Det tror jag. Jag tror han är supersugen. Han vill så jävla gärna. Ingen vill bli förbundskapten mer än Fredrik Ljungberg. Jag är helt övertygad.
Det är så. Ja, alltså det finns för säkert. Jag vet inte fan om han... Jo, kanske. Men det är väl ingen fel idé. Liksom. Alltså, han måste ju få fiska efter det. Om han vill. Men jag tycker han är en bra kandidat, för jag tycker Henke Larsson nämns också, samma problematik.
Han har slutat, han har ju försvunnen.
Han har slutat och han är också, det blir ofta konflikt och dålig stämning i kommunikationen och sådär. Tobias Linderoth tycker jag står för en för deppig fotboll, det är inte det Sverige ska ha för att ta samma. Jag ska ta min kandidat här nu, för Ljungberg är inte min liksom slutkandidat. Nej. Utan Peter Gerhardsson.
Ja.
Alltså tittar du på vad han står för fotboll, vad han står för fotboll i Häcken, vad han står för fotboll eller står för fotboll i damlandslaget, så är det ju en fotboll som passar det här materialet som vi har i herrlandslaget, där det är offensivt balanserat, där det är många individuellt skickliga. Han kan gamet, han har liksom inga problem med det här runt omkring, utan är lugn och cool och glimt i ögat, men också otroligt seriös.
Fixar han Sverige defensiv?
Nej, det kanske han inte gör, men då får vi
det all in framåt.
Ja, men då får vi alltså jag tycker, varför ska vi, man kan ju välja där i väntan då på att vi gör om svensk fotboll, hitta tillbaka till balansen. Jag vill inte att vi ska ta bort den offensiva touchen, för det har ju Sverige tvärtom varit för dåliga på längre tillbaka, utan vi ska bara balansera upp det lite mer. Men i väntan på det, för det kommer du, som du själv sa, det är inget man bara vänder i en handvändning, men i väntan på det kan vi väl ta Peter Gerhardsson, som då kopplat till det materialet vi har passar så jäkla bra. Sen ska han naturligtvis vilja, och jag har mycket svårt att se att han skulle vilja lämna damlandslaget med tanke på vilka framgångar han har nått där och vilken stämning de har där och hur allt bara klaffar. Men om man bara isolerar det till herrlandslaget, så tycker jag tycker att han med fasen att han är den mest lämpade kandidaten.
Jag tror säkert att de tankegångarna finns inom förbundet. De har precis förlängt med Magnus Wikman som har varit Gerhardssons högra hand i damlandslaget, och det är väl inte orimligt liksom att Wikman i så fall kan kliva upp och bli, ta över damlandslaget. Det skulle han förtjäna som har gjort ett bra arbete och spela andra fiolen där, och så skulle man då kunna flytta vidare Gerhardsson då till herrlandslaget, så håller man liksom ihop hela rörelsen, verksamheten, och uppmuntrar någon som har gjort det bra liksom. Så det där, jag tycker det låter logiskt. Däremot är jag är osäker på om Gerhardsson börjar också bli ganska gammal, apropå Sanna här som inte vill ha någon gammal gubbe. Ja, han är ju snart pension, han är väl 64-65 någonstans där också liksom, och så. Så jag orkar Peter Gerhardsson med dessa liksom herrlandslagsspelare som aldrig har burit sina egna väskor?
Jag tror snarare att han inte vill byta ut damlaget mot herrlaget. Jag tror att han trivs så pass bra. Det är i alla fall det intrycket man får när man ser honom, att han gillar det här laget väldigt mycket och trivs i den miljön. Jag tror inte att han vill byta ner sig, får man väl ändå säga.
Ja, det kan man absolut säga. Men han och Hansen har varit där rätt länge nu. Han kom ju samtidigt som Janne väl 20 året efter, kanske det var till och med 17. Men ja, 17 tror jag han kom. Mm. Så han har ju varit ungefär lika länge som Janne då. Så att, men absolut, jag hör vad du säger.
Mm. Nej, men Jimmy Tillin är ju inte min, och inte Olof Mellberg heller, min slutgiltiga.
Det här du har det.
Ja, absolut. Graham Potter. Är det så fel?
Nej, det är helt rätt, men han är för dyr och skulle aldrig nedlåta sig till att ta Sverige när han har haft Chelsea, skulle jag säga. Det jag tror bara det handlar om det. Alltså, han är ju drömnamnet för alla, tycker jag.
Ja, det gick ju inte så bra i Chelsea. Men man får ju inte glömma av det som han har gjort tidigare. Men varför tror du att det är kört där då?
Ja, men för att det är sån skillnad på den nivån han befinner sig på. Jag tycker också att han skulle vara det absolut bästa namnet. Men jag tror att har du varit tränare för Chelsea, då har du hamnat liksom på en hylla som Reinfeldt. Alltså, han når inte den om han ställer sig på stylter.
Nej, men det är ett drömnamn såklart.
Ja, absolut. Jo, men det skriver jag ju under. Han har ju också liksom massa erfarenhet av svensk fotboll, och det är ju lätt att man så här, när man vill tänka nytt, så är det ju att vi måste ha in någon utländsk tränare, vi måste testa det. Ja, det kan man väl tycka, men det får ju finnas lite belägg för det än att en tränare bara ska vara från ett annat land. Graham Potter har ju både kanske då sin filosofi som är också offensivt präglad, han har erfarenhet av svensk fotboll och han är en otroligt kompetent fotbollstränare, så det är klart att det skriver jag under på, att han hade varit ett drömnamn. Men ja, om vi backar hem och tänker att han är för dyr och att han är på en för hög hylla, då tycker jag att Peter Gerhardsson är vårt bästa alternativ.
Sverige förlorade mot Österrike som väl spelar ganska trevlig fotboll, eller vad tycker ni?
Österrike spelar trevlig fotboll.
Ja, eller? Som Sverige förlorar mot.
Ja, jo, det var väl helt...
Helt okej, okay, ja.
Ja, absolut.
4-4-2 formation. Ja. Tränare Ralf Rangnick. Hur gammal, Sanna? 65 år. Gubbe Rangnick. Mm-hmm. Så det går att spela fin fotboll. Så att jag håller fast vid Per-Mathias Högmo 64 den 1 december. Man ska uppmuntra de som har gjort det bra, och Högmo har vunnit Allsvenskan och gått i Europa League. Så att om Filip har Gerhardsson, Sanna har Potter, så står jag väl fast vid Högmo då. Så får vi se om någon av oss får rätt, och i så fall vem.
Vi får väl åka ut till GPA och ta ett snack med Per-Mathias och se vad han säger om det.
Ja, du är ju inne på det här, och åker runt och intervjuar kandidaterna nu efter du har grillat Tillin. Så att du får ta Högmo sen, så får vi se om du får tag på Potter också.
Kanske ska jag ta Jens Asko i samma veva då.
Ja, det vore ju en raketkarriär från Färöarna till en kvart i Blåvitt och sen förbundskapten för Sverige.
Ja.
Man kan ta en dansk, man har hört vad de säger.
Attacken på danska.
Att jag är ju halvdansk dessutom.
Det också.
Så att det här
var ju göteborgare alldeles nyss.
Otroliga attacken i dagens podd.
bra, ska vi lämna våran förbundskaptens spekulation med det och gå över till en mer lokalt förankrad fråga då. Gais har ju haft ett medlemsmöte med anledning av att ta över GDFF, alltså damlaget där, och därmed kunna starta upp sin damsatsning i division 2 istället för division 4. Varför är medlemmarna, eller vissa medlemmar då, så upprörda över det här, Filip?
Det är av samma anledning som jag själv satt och fördömde det här i förra veckans podd, för att de vill att det ska ske organiskt. Man ska inte ta några genvägar, man ska inte ta över andra föreningar, utan man ska bilda och grunda sina lag från grunden i sin egen förening. Det är väl den snabba summeringen, att det helt enkelt har mycket med moral att göra.
Om ni var Gais-supportrar just nu och ni var tvungna att rösta om det här, som de väl ska göra förr eller senare, det ramlar väl ner i en medlemsomröstning.
Ja, 21 september, så det är väldigt snart.
Ja, det är ju för fan om en halv vecka eller något. Ja. Och ni måste rösta då, då ger ju du rött ljus till styrelsen och det hör jag ju på dig, Filip. Sanna, ger du grönt ljus för den här satsningen eller skulle du rösta nej också?
Jag hade också röstat nej. Jag kan verkligen förstå de supportrarna som motsätter sig förslaget. Det är klart att man vill att man ska börja om från början liksom, på eget initiativ. Jag förstår det.
Mm. Du då?
Jag hade faktiskt gett det här grönt ljus.
Moderna med fotbollens älskare.
Stora fiende. Nej, men med motiveringen att det är tillåtet. Det är på gränsen, men det är inte förbjudet. Då får vi acceptera det, samma som konstgräs. Mitt största problem med det här, det är om klubbarna egentligen, eller mitt största problem är egentligen om klubbarna får två lag i de högsta serierna. Det här som är på väg att hända med BK Häcken och BK Häcken FF där. Den utvecklingen tycker jag måste regleras så att det inte blir liksom lagen av flera lag i närliggande höga divisioner. Men att gå den här genvägen, ja, den är tillåten, jag kan acceptera det. Jag tycker att Häcken-exemplet ändå har blivit någorlunda lyckat. Och mitt största problem med den här frågan, det är att det är ju liksom att Gais är så jäkla långt efter alla andra. Den situationen har de försatt sig i helt på egen hand genom att vara dåliga på att fånga utvecklingen. Även det är ju faktiskt medlemmarnas ansvar att man inte tidigare liksom har tryckt på i den här frågan. Nu när liksom klubb efter klubb får framgångsrika damsatsningar, då får man ju liksom faktiskt hacka i sig, kan jag tycka, att i det här läget så får klubben utnyttja den här lilla tillåtna genvägen.
Jag kan köpa det, alltså det är för dåligt, men man får också ta in lite andra perspektiv på det, var Gais har befunnit sig de senaste 10 åren. De har haft att stå i, om man säger så, med problem i den klubben när det kommer till ekonomi och allt därutöver det. Det har ju varit totalt kaos många av de här åren. Det är ju inte förrän nu de senaste åren som klubben har stabiliserat sig. Och där man kan få kunna tillåta sig att titta på större satsningar, förändringar och så vidare. Men det är klart att de har ju hamnat på efterkälken. Och som jag sa i förra veckans avsnitt, så förstår jag att styrelsen, att de känner lite panik. Sen påstår ju de då att GDFF kom till dem och hörde av sig. Men jag är ju ganska övertygad om att Gais också väldigt tidigt skulle kunna liksom, hade någon hört av sig, ja, det är klart att de är intresserade, för de ser ju ÖIS på gång, Blåvitt är på gång, Häcken är långt fram och de står stilla. De har inte kommit någonstans egentligen, rent krasst. Och det finns massa problem som Roland Blomstrand har lyft fram, med att det finns inga planer. Var ska Gais ha sin damverksamhet om de inte tar över GDFF? Tar de över GDFF då har de Valhalla som sin bas och kan utgå därifrån. Men det är ju jävligt osäkert vad som händer med Valhalla. Och när jag bara har lyssnat av, jag var ju inte själv på medlemsmötet utan vår kollega Adam Fröberg som var där.
Han skrev en bra artikel om det, kan man läsa på gp.se/sport.
Ja, mycket bra. Så var min bild att styrelsen kanske inte riktigt har gått igenom alla möjliga andra tänkbara alternativ. Vad skulle exempelvis hända om GDF försvinner från Vallala? Ja, då borde det rimligtvis bli fler tider. Blomstrand sa att tydligen att ja, men det blir svårt för Gais, vi kommer aldrig få de tiderna. Nej, varför inte? Varför kan man inte liksom pusha för det då? Att ja, men vi vill satsa här, Gais är ändå en anrik förening, en av de stora aktörerna i den här staden. Det borde ändå ligga lite i kommunens intresse att de skulle kunna komma igång med damsatsning. Sen hade det säkert blivit massa olika rättviseperspektiv hit och dit. Det jag vill få sagt är att jag tror nog de hade kunnat utreda den här frågan ytterligare. Och sen förstår jag båda sidorna faktiskt. Och jag tycker inte går att jämföra riktigt BK Häcken FF-övertagandet. För det var att ta en gräddfil in i eliten. Det tycker jag inte att det här är. Men jag hade röstat ner det, helt klart.
Hur, det är ju en härlig debatt, helt klart. Hur tror ni att det går? Någon som har någon uppfattning om det, om ni liksom sticker upp fingret i luften. Var, vilken sida är starkast i det här? Ibland är det ju tomma tunnor som skramlar mest och de mest högljudda inte är så många. Men vad är liksom, vad är ett stalltips i den här diskussionen?
Det är ju kaxigt att de själva har gått ut och sagt att det är 99% klart, för att det känns ju verkligen inte som att det är det nu, speciellt efter det mötet som man fick ta del av igår.
Nej, men ibland är det ju där med att det liksom, de som hörs är ju inte alltid flest. Liksom.
Nej,
det är... men sen är det ju att ja-sidan, de vill ju pusha på för det här, låtsas som att ja, men det är redan klart, det är inte så mycket. Och när jag snackar med Blomstrand där efter någon match i katakomben och så, men tydligen så måste man ha ett extra insatt årsmöte där lite, och där ska det ju bli, men han på honom lät det liksom också som att ja, men vi har pratat med många av våra supporterfraktioner och sådär, och det är uteslutande positivt. De har ju liksom en agenda, de vill ju få igenom det här, de kommer ju pusha på att ja, men det är på gång, det är nära och sådär.
Det är lite medan, maktspel här
ja,
då.
Men visst är det så, och det är ju fullt rimligt liksom, samtidigt som nej-sidan då, ja, vad är deras alternativ? Det är ju att låta så mycket som möjligt och försöka trycka på för att det inte ska bli så här. Och det är ju helt fantastiskt att vi kan ha här får vi ju se då föreningsdemokrati i allt vad det innebär, och det är ju bara underbart att folk står upp för sin sak och kan ha en sansad debatt, för det verkar det ju vara. Sen är det svårt att göra en bedömning. Jag tyckte i början var jag lite förvånad. Jag tyckte det var helt slätt bland GAIS-supportarna när det här togs upp på årsmötet i våras, så att det liksom blir inga reaktioner direkt. Det var lite små frågor och sådär, men annars det kändes inte som att jag trodde att det skulle bli mycket mer reaktion. Gaisarna känns ju, de är väldigt hårdföra och de brukar stå upp för sin förening. Var ganska liksom mot moderna fotbollen. De har skickat sin motion om bojkotta Qatar och hit och dit. Alltså de är engagerade. Så jag blev lite så här, aha.
De var först med avgå Reinfeldt-skylten,
ja,
också, Gaisarna,
ja,
typ tre timmar efter han hade valt.
Exakt så. Nej, men de är väldigt påkopplade i alla de här större frågorna också. Så jag hade förväntat mig ett mer tryck därifrån, men den senaste tiden upplever jag att det har förändrats, att det har blivit mer, och det är kanske för att det har blivit mer konkret, frågan är närmare ett slut och men här och nu det känns, jag tror väl ändå att det kommer gå igenom faktiskt. Det kommer inte vara i närheten av lika självklart som när Häcken röstade om övertagandet av GFC, men jag tror att det kommer gå igenom, tyvärr får jag väl säga då.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska byta ämne här. Jag vet inte om våra lyssnare lyssnar på Sveriges Radio P1 också, men i lördag så gick ju där ett avsnitt av Medierna, programmet som granskar våran bransch då, journalistbranschen. Och den här gången så tittade de på, för det är inte så ofta de håller på med sport, men den här veckan då tittade de på transferjournalistiken, alltså rapporteringen om spelarövergångar då, som ju ligger nära vårt jobb. Jag var med och så gav mina synpunkter på det. Programmet handlar ju om liksom hur spelet bakom transfernyheterna ser ut då, vilken sorts samarbeten de flitigaste reportrarna kan sägas ha med diverse agentnätverk då. Och medierna i P1 beskrev ju då hur ofta Sportbladets Daniel Disko Kristoffersson skriver om spelare från Hassan Sättinkajas agentnätverk och hur ofta Expressens Anel Avdic då skriver om spelare som Blash Hosseinis nätverk har i sitt stall. Om ni lyssnade på det, vilket jag förutsätter att ni har gjort, tycker ni att medierna tog sin tes i mål?
Jag har tyvärr inte hunnit lyssna på det.
Sanna?
Jag har lyssnat och jag kan rekommendera alla som inte har gjort det att göra det också. Jag tycker väl att det är jättebra att det lyfts och är viktigt. Det borde göras mer. De hade kunnat gå in på det djupare, absolut. Men ja, som jag sa innan, det är viktigt att det börjas tas upp. Och det kanske är starten på att man börjar diskutera det mer. För att det är ett väldigt viktigt ämne.
Mm, ja, det är det. Och det är konstigt tycker jag att det inte har kommit upp tidigare. Vad jag har förstått så har medierna i det här programmet då, de är ganska ensamma med den här P1 om att granska branschen, så det är väl en förklaring till varför det lyfts så sällan helt enkelt. Och de har tydligen försökt göra det tidigare, men det har varit liksom svårt att få loss det. Nu tror jag det lossnar lite av den här omtalade tweeten då som Anel Avdic skrev som togs bort sen, att han hyllade öppet Blash Husseinis agentnätverk då, att det liksom där kom de igång då, så förstod jag det. Men jag fick den frågan när jag blev intervjuad av den, kom aldrig med mitt svar på det, men det var just varför skrivs det inte mer om de här då eventuella samarbetena och så, och då var ju mitt svar att ja, men tidningar granskar ju väldigt sällan tidningar, det är konstigt för liksom GP att gå in och skriva om Sportbladet eller om Expressen eller tvärtom eller om DN eller vad nu kan vara, eller jag vet inte om det är så jävla konstigt egentligen, men vi gör ju inte det, vi har inte den traditionen i svensk media, Filip.
Nej, så är det ju verkligen, jag kan typ inte komma på ett enda exempel nästan, kanske dåligt letat i minnesbanken här, men jag vet inte riktigt heller om det kanske är liksom en dagstidningsuppdrag att granska en annan tidnings hur deras samarbeten ser ut med agentnätverk. Det man kan konstatera är ju att det finns en problematik i det. Det finns mycket liksom fuffens i agentvärlden bevisligen, och det blir ju i såna här lägen när man då utan att jag liksom kan sitta här och slå fast hur det ena eller det andra är, så är det klart att det blir snårigt om det är så att reportrar på en tidning har väldigt tajt samarbete med ett visst agentnätverk, om det då förekommer exempelvis, nu pratar jag bara liksom spekulativt här, skulle förekomma oegentligheter därför, då är det ju vårt uppdrag som sportjournalister att granska agentnätverk precis som vi granskar allt annat. Men det är klart att har man någonting att förlora då på att göra det, då blir det ju lite problematiskt. Det måste man ju liksom kunna säga utan vidare.
Ja, alltså jag tycker att journalister måste vara journalister även i de här fallen. Alltså inte då bara liksom pumpa ut nyheter utan en enda fråga till de här parterna. Alltså jag tycker att det bör vara transparent så att man kan spåra bakåt i tiden vilka liksom nätverk har gjort olika affärer. Och att vara journalist då innebär ju att liksom ställa frågan även till en agent som tipsar, alltså vad är din roll i detta, vad tjänar du för pengar på den här affären, och sen redovisa svaren för läsarna, för att om de är ju en part i den här affären, de tjänar ytterst pengar på den, och då kan man ju liksom inte strunta och göra det journalistiska grundarbete som man gör i alla andra sammanhang där det handlar om pengar och big business. Alltså den kritiken mot Sportbladet och Expressen som väl framkommer i det här programmet, och den kan jag väl ändå dela, att jag tycker att journalister ska vara journalister i alla lägen. Det går ju inte att göra ett undantag bara för att transferjournalistiken är väldigt populär bland läsarna, och läsarna framförallt vill se vilken klubb en spelare ska gå till. Det kan förekomma på Twitter eller i poddar, men man kan inte sluta att vara journalist bara för det.
Absolut inte. Journalistik är ju inte tjänster och gentjänster. Det är ju inte så det funkar. Även fast en stor del av vårt arbete är att ha bra relationer också, så måste vi ju kunna granska de som vi har bra relationer med också. Det är någonstans vår grund.
Ja, och ställa frågorna helt enkelt. Ja. Bara liksom, varför är du med här och vad tjänar du på det här?
Alltså, ja, det är så är det. Men samtidigt, alltså, i den enskilda reportens fall, med den kulturen vi har, så måste jag också jag kan ju ändå förstå det lite att får du en saftig transfernyhet här, du vet om att det kommer bli en bomb, det kommer bli en jävla massa skriverier om det, du kommer bli hyllad för att du har det här avslöjandet. Ja, det är ju det kanske ögonen stirrar på då. Och det kan vara lätt att ja, då vi bara kör liksom. Mm. Men det viktiga då kan jag väl tycka är att det kanske finns någon annan på den tidningen som har det uppdraget, eller att man liksom fördelar sina resurser lite, att man inte glömmer bort den kritiska förhållningssättet till det. Det tycker jag väl är det viktigaste.
Ja, och sen så blir det ju, det här är ju delvis en annan fråga, för det berör ju inte de namnen vi nämnde och så här nu, men det är ju riktigt allvarliga diskussioner för våran bransch då. Det är ju när det har kommit in det här kriminella krafter i agentvärlden, för då blir ju det här liksom grundläggande journalistiska arbetet ännu viktigare. Varför samarbetar den här klubben med det här liksom kriminella nätverket? Vi talar ju om Gais medlemmar tidigare här som ställer krav på klubbens agerande, vilket jag tycker är föredömligt att medlemmarna engagerar sig. Men vad ställer liksom supportrar och medlemmar egentligen för krav på klubbarnas affärer när det kommer till de här väldigt suspekta agentnätverken? Där kan jag också tycka att medlemmar bör vakna.
Ja, absolut. Det håller jag med om till 100% där. För vi ska ju säga att det sker ju rapportering kring när det har varit skumma affär, så finns det ju tidningar som har lyft det. Men du har ju då sett reaktion från en hel del supportrar som är sluta smutskasta vår klubb, håll inte på med det, jada jada. Alltså sätt er in i frågan istället, tänk lite större perspektiv. Vad fan innebär det här för min klubb att vi gör de här affärerna, eller att vi gör affär med den här parten? Är det verkligen något som är bra? Är det verkligen något jag vill stå bakom? Så jag håller med 100% att medlemmarna borde engagera sig mer, vilja engagera sig mer och inte slå bakut så fort en media kommer och skriver och det råkar röra deras klubb, utan vad fan, ta in hela bilden istället.
Mm, du granskade ju den här som vi kallar för Snapchat-agenten här tidigare i år. Sanna, vad mötte du för liksom reaktioner från liksom supportrar och så? Försökte man liksom lägga locket på, eller tyckte man var bra att det rotades och röjdes i den här historien?
Nej, men där är ju min upplevelse att de flesta tyckte att det var bra, eller nästan alla tyckte att det var bra. Jag har nog inte fått någon som har slått bakut där på det sättet, utan där var det många som kände igen vem personen i fråga var och tyckte att det var bra och förstod också vilka klubbar det han hade varit i och sådär. Så att det var bara bra.
Ja, den handlade ju delvis om en annan sak också. Där var det mer liksom så här, sexuella övertramp och sånt, och inte så mycket ekonomiska oegentligheter då.
Nej, men precis.
Nej, men det är ju, där tycker jag det är tydligt, för då är alla med på linjen liksom att det här är för jävligt, för det tycker man som normalt funtad människa. Men det, när det är det här ekonomiska, ja, då kan vi lite, känns det som i alla fall, är min bild av det nu, att ja, men det kan man lite mer, ah, vad fan är detta smutskastning av min klubb och sådär, att det blir mer det perspektivet från vissa håll. Jag ska inte kasta alla här i samma fack, men jag tycker att det är lättare att det hamnar där i att det blir någon slags kritik mot granskaren istället för att man faktiskt blir kritisk mot sin egen klubb.
Ja, det är ju lättare att vara moraliskt indignerad över när det är liksom uppenbara sexuella övertramp, men ja. Jag menar, ekonomisk brottslighet är ju lika jävla illa. Det är någonstans, är det ju skattepengar som försvinner som man kunnat använda till vård, skola och omsorg, så, som hamnar i helt fel fickor. Jag menar, vi vet ju att vi har stora problem med gängkriminalitet i många delar av samhället, och det krävs ju någonstans att hela samhället sluter upp för att liksom slunda benen på de här nätverken i alla lägen liksom. Så att det är ju en moralisk fråga också det här egentligen, om man tar den hela vägen. Bra, ska vi släppa det ämnet och gå över till att Bosko Orovic har förlängt kontraktet med Utsiktens BK, som ju då satsar på kontinuitet. 3 år skrev han väl, du får rätta mig om jag har fel, Filip. För har de hävt sin silencio stampa här nu, Utsikten, och du har kunnat rapportera om det?
Ja, det är korrekt att han har skrivit ett 3-årsavtal. Ja. Det kunde ju vi berätta att han hade fått ett förslag, vilket Ingmar Lundin då bekräftade också för oss faktiskt när vi ställde frågan. Det här var innan silencio stampan inleddes. Sen avslöjade ju då Disco på Aftonbladet att det var klart, och någon dag senare gick Utsikten ut med att det är färdigt. Bosko blir kvar. Och jag tror väl, han förmedlade en bild av att det här var ett enkelt val, och Utsikten är en väldigt familjär klubb och har betytt mycket för honom, och han har haft lite svårt privat, eller jag har gått igenom många tragedier med en mamma som har gått bort och den här mopedolyckan som han var inblandad i när han var tränare i Gais och så vidare. Han lyfte utsikten verkligen som att de har hjälpt honom. Han vill vara kvar på den här resan och fortsätta den. Och jag förstår ju för honom. Han har aldrig varit i Allsvenskan som tränare. Det är klart att det måste ju ändå kittla så mycket att han skulle få komma dit en dag. Vi glömde ju honom förresten bland förbundskaptens.
han är borta nu då. Han skrev treårskontrakt i helt fel läge. Han kom inte ens med bland spekulationerna.
Tror du inte han har någon out i det här kontraktet? Om du blir förbundskapten då får du gå.
Ja, det har han förmodligen inte. Ja,
nej, det har han förmodligen inte. Det vi hade kunnat konstatera är att det hade blivit show om han hade tagit sig an den rollen.
Du som inte vill ha Kim Bergstrand här på grund av att det kan smälla på presskonferenserna kan ju bara drömma om hur det hade blivit med Bosko.
Men det hade blivit väldigt mycket roligare med Bosko på vägen. Men nej, nu ska vi bli seriösa igen. Jag ser inte Bosko som en seriös kandidat till förbundskaptens posten. Men jag tror han är väldigt nöjd och belåten över att han har chansen nu, för de har greppet om den här allsvenska platsen, att han ska få kunna kliva upp i allsvenskan för första gången i sin tränarkarriär nu när han har passerat 50. Han är väl 51 eller något. Sen hade du någon följdfråga där på det?
Nej, jag blandade ju in den här Silencio Stampan i allt det här nu. Vad fan ligger det till med den egentligen? Jag har inte riktigt grepp om det. Jag ska ge min bild av det snart, men du kan ju förklara hur fan ligger till.
Ja, jag kan återberätta lite. Jag nämnde det i förbifarten i podden förra veckan, att när jag var ute på en träning för jag skulle intervjua Linus Karlsson och Felix Eriksson som hade blivit klar från IFK Göteborg, då kom både Ingmar Lundin och Bosko nobbade först intervju. Ah, jag får inte prata med dig, sa han bara, så gick han vidare. Och sen kom Ingmar Lundin där och sa att du, nu de 10 kommande omgångarna här under slutet så måste vi få fokusera på vårt, det, har du intervjuer och sånt, nej då blir det ingenting med det är nej tack, vi har sagt nej till Offside och TV4 och allt möjligt. Och jag reagerade väldigt häftigt på det här, eller häftigt, men jag liksom visade att det här, du måste skoja, så det här är det sjukaste jag har hört, och det gillade inte Ingmar Lundin när jag sa, för han tyckte inte alls att det var det sjukaste jag hade hört. Men sen pratade vi oss ihop och det var inga liksom högt tonlägen och sånt där, utan jag försökte förklara för dem att ni kan inte bara stänga ner det här, ni kan inte göra det i den situationen ni är i nu, det liksom ingår i ett uppdrag att kunna svara på frågor, även om ni som klubb är i ett läge ni inte är vana att vara i, och att jag förstår att det blir mycket tryck, stort intresse och sådär. Så kan inte bara backa undan nu, och jag tror inte det är bra för utsikten att göra det heller, för som jag sa i förra avsnittet också, vi ser ju på våra siffror att det har ju funnits ett extremt stort intresse faktiskt för utsikten på sistone, och att många är nyfikna på det. Så jag vet inte, det slutade med att jag och Ingmar, ja vi får se där lite hur vi löser det efter matcherna, inga problem, om du kommer ner på träningar sådär, inga problem. Men Bosko där, han sa nej, men ni kan inte hålla på och ringa spelare. Jag ringde Erik Westermark i något ärende och han vågade inte prata. Han sa nej, det blir nog konsekvenser för mig här, så vi får höras på träningen. Jag vet inte om jag, för grejen var att spelarna verkar ha stått bakom det här. Enligt Bosko och Ingmar så var det ett beslut som fattades totalt liksom gemensamt i klubben. Så jag kan väl tro att det är så att de har känt kanske att det har varit för mycket då. Och jag, som jag sa förra avsnittet också, jag köper till 100% att man inte kanske vill släppa in Offside eller oss eller vem det skulle vara, att in i omklädningsrum inför matcher och följa liksom in på benen så, utan att man ändå distanserar sig lite för det är så mycket på spel. Men man kan inte bara backa undan och bara silencio stampa totalt. Men den verkar ju då ha släppt, för Adam Fröberg hade ju ringt Bosko Orovic häromdagen och han svarade ju hur utförligt som helst, hade varit hur glad som helst, han hade haft några problem överhuvudtaget att prata, så de kanske har tänkt om.
Ja, silencio stampa som började utan anledning är över utan förklaring, kan man säga.
Typ lite så kan man väl säga det.
Det är roligt det du säger där. Jag vet att Hans Kronak var en berömd svensk förbundskapten i simning för typ 100 år sedan, eller i alla fall för kanske 30. Och när han simmade då klagade på att när de liksom vann och så fick de hålla på att göra intervjuer hela tiden. Då liksom ryckte han på axlarna och sa tja, simma långsammare.
Ja, precis.
Alltså, ja, men, med framgången kommer ju intresset.
Ja,
liksom.
Jo, det måste man ju. Alltså den grundtanken måste man ju förstå att där är och att det är så det blir. Men återigen, sen måste man ju också ha respekt för att deras verksamhet den ska inte bli liksom påverkad på ett sätt som är utanför det man kan förväntas. Ingen kan kräva av utsikten att någon ska få följa med dem på en matchdag. Liksom det är deras heliga i det. Det är jättekul om de skulle ställa upp på det och att man kunde fått vara med exempelvis. Eller man får göra större grepp och sådär. Att de blir lite defensiva där, men just det grundläggande där måste man alltid ställa upp till 100%.
Ja, men ja, exakt. Sånt förstår man ju att de kan tacka nej till. Men det här med att få snacka med dem efter träningar och så, nej. Det är klart att vi måste få göra det. Det är ju vårt jobb. Och också det här att de har velat att vi ska skriva mer om dem. Ja. Och så gör vi det. Ja. Och så får vi inte göra det.
Nej, det är lite konstigt. Ja,
sen var det ju inte riktat bara mot oss då, den här, utan det var ju alla. Men det är klart att vi är ju ändå de som sköter, om man får säga det, på veckobasis. Liksom. De andra tidningarna, ja, de gör nedslag här och där och gör kanske en större grej, men det är ju inte så. Vi följer ju dem. Absolut att vi har gjort det i olika frekvent och sådär, och ibland kan jag köpa deras kritik mot oss att vi har varit, ja, men lite för passiva i bevakning av dem. Men vi har ju varvat upp under sommaren, gjorde ni jättemycket, och även här under hösten har vi pumpat på, och att de då drar sig tillbaka, nej nu blir det för mycket liksom. För oss blir det ju ganska skevt liksom. Så ja, vi får väl se var det landar någonstans, men jag tror både för oss och för dem, så det bästa vägen är ju bara att ge så mycket access som möjligt, ställa upp på så mycket som möjligt utan att det då liksom går ut över det fotbollsmässiga fokuset.
Ja, och sen tror jag de får acceptera nu vare sig de vill eller inte att är de på väg upp i Allsvenskan, går de upp i Allsvenskan, då kommer ju liksom då kommer det bli ett medietryck och det kommer bli ett nyhetsvärde, ja, kring dem som klubb som växer så mycket att även saker i deras historia det får liksom ett nyhetsvärde, och det kommer skrivas om det alldeles oavsett om pratar eller inte, och i det läget är det ju alltid bättre att låta sig intervjuas. Vi gjorde si och så därför att, alltså att man förklarar och ge sin historia. Dessutom har ju deras beslut uppenbarligen varit jävligt bra med tanke på var de befinner sig just nu. För fan, är jag på väg upp i Allsvenskan med världens genom tiderna minsta klubb. Liksom. Ja. Så att deras starke man där, Lundin som nämnde, han hörde jag, för jag snackade lite med honom häromdagen. Han lyssnar ju för övrigt på den här podden, så att jag menar, kör han Silencio Stampa, då kan vi kommunicera med honom direkt nu via här i podden. Så har något att säga till Ingmar, så tar det nu.
Nej, jag är bara väldigt glad att han lyssnar. Det tycker jag är väldigt roligt. Och jag tycker det är väldigt trevligt att prata med honom, så jag är glad om de släpper den här Silencio Stampan liksom. Även om han är arg på oss ibland, men ja, det får vi väl ta.
Ja, är Allsvenskan redo för Boško Orović då, om vi nu säger att utsikten går upp? Jag tänker bara liksom om han drabbar samman med Henrik Rydström på en presskonferens här efter att utsikten råkat besegra Malmö FF eller så. Det har svetsglasögon på sig nedanför podiet då.
Ja, de presskonferenserna kommer man inte vilja missa i alla fall. Ja, om det blir så att utsikten går upp så kommer vi få en stark profil i Allsvenskan. Det blir ju roligt för oss.
Ja, det kommer bli show.
Ja, 100%.
Ja, alltså 100%, det kommer bli show. Ibland så är han så här, när jag har skrivit mycket och jag tar med hans, liksom jag tar ju han i mixar där när han är het som fan. Så här, nu håller jag mig lugn, nu ligger jag lågt, nu ska jag inte göra några spexiga uttalanden här. Och så ställer man någon fråga som han inte riktigt tycker om, eller som något som han är lite upprörd på, och så brinner han igen. Alltså han kan ju inte lägga band på sig.
Han kan inte låta bli.
Nej, och det är sån han är, och absolut, jag förstår ju att i tiden i Gais att han sa ju dumma saker där som gjorde att de supportrarna, en stor del där, eller många av dem, blev jävligt förbannade på honom och var ganska nöjda när han försvann. Men som profil och för att lyfta fotbollen, intresset i stan och i Allsvenskan också, hade han gjort, då är det helt jävla fantastiskt att ha en sån snubbe som honom när det är så många andra som bara väljer att backa hem i alla lägen.
Mm, jag håller med, det kommer bli väldigt roligt att följa.
Det ser vi fram emot, om utsikten då går upp, och det här leder oss lite in på vårt nästa eller sista ämne här, eller ämne och ämne, vi ska liksom titta lite framåt helt enkelt. Alltså till helgen så drar ju matcherna igång igen, de matcherna då som vi har pratat om att vi har saknat. Vi har IFK Göteborg mot Brommapojkarna, vi har ÖIS borta mot AFC, vi har Gais som tar emot Helsingborg hemma, vi har utsikten då borta mot GIF Sundsvall, BK Häcken spelar hemma mot Halmstad, Elfsborg mot Kalmar FF på Borås Arena. Sanna, vad ser du fram emot mest av det här liksom blandade smörgåsbordet?
Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se hur alla lag har reagerat på det här uppehållet faktiskt. Elfsborg då, som jag följer mest, tror jag kan ha behövt det här uppehållet väldigt mycket. Jag såg bara på träningen där jag var igår att det kändes verkligen som att det var ny energi i laget, och det var både Tim Rönning och Jimmy Thelin inne på också, att ja, det känns som att alla har behövt det här uppehållet väldigt mycket. Samtidigt Blåvitt då, det ska bli intressant att se hur de har reagerat på det. För deras del kanske de helst bara hade velat fortsätta utan ett uppehåll. Mm. Så att det ska bli intressant att se hur de har svarat på det, om de fortfarande är i den formen som de var i.
Ja just det, Elfsborgs sista match innan det här, det var ju den här då förlusten mot Värnamo, ju var ju deras sista match då.
Precis.
Så att, och medans Blåvitt var ju inne i en ett jävligt bra flow. Ja det är ju helt sant, alltså när det flyter på så vill man ju bara köra vidare. Vad ser du fram emot Filip?
Nej men jag ser fram emot allt. Nej men jag har sån stor aptit på det nu, så jag vet inte riktigt hur jag ska kunna välja. Men det är klart, Gais Helsingborg, det är ett rivalmöte som kanske lite, det kanske inte känns så logiskt så alltid, men det har ju blivit en rivalitet mellan de två klubbarna som verkligen är äkta och som är riktigt jävla hård. Och nu möts de på Gamla Ullevi, en måste-match för Gais om de ska hänga på toppstriden, en måste-match för Helsingborg om de ska kämpa vidare i bottenstriden. Och jag har ju fått uppleva den här rivaliteten lite på båda håll, i och med att jag är uppvuxen i den region där Helsingborgs IF är väldigt starka. Och nu har jag fått bevaka Gais under många år. Så man märker ju att den matchen väcker mycket känslor överlag, och den kommer väcka väldigt mycket känslor nu på söndag också. Så den ser jag fram emot. Också väldigt nyfiken på AFC ÖIS naturligtvis. Ett ÖIS i kris där jag...
Ja, du kommer väl från intervjuer,
ja,
där. Pennan glöder fortfarande,
ja,
eller har du börjat skriva?
Nej, det är faktiskt så. Den glöder innan jag gick in här, och sen kommer den glöda efter jag går ut här också, för den ska publiceras här under fredagen. En längre intervju med Terje Johansson om hela det utsatta läget, supporternas protester. Det har funnits många olika saker att ställa frågor om kring ÖIS och till Terje som är, ja, ytterst ansvarig i sin roll som ordförande. Och den finns att läsa som sagt på gp.se under fredagen. De har ju verkligen fått lite, om man får säga, eld i baken efter den här förlusten mot Örebro SK precis innan landslagsuppehållet. Åkte de dit med en 3-0-torsk i en match som var bedrövlig på Gamla Ullevi sportsligt, och sidan av så var det mycket protester från supportrarna då, banderoller, skarp frän kritik mot flera individer, mot sektioner, ÖIS styrelse, kansli, allting fick sig en släng av sleven. Och den här supportergrupperingen då som stod för de här banderollerna har sen fortsatt den här samlade missnöjesattacken på sin hemsida med flera skrivelser med återigen frän, tuff kritik, i vissa fall säkerligen befogad med tanke på var ÖIS befinner sig. Så det är väldigt mycket intressant. ÖIS har då svarat upp här med att de har tillsatt en extra resurs i A-laget, tränare Chabier som är i akademin vanligtvis, han ska nu stötta upp Jeffrey och har varit med ett par veckor, vi nämnde det i podden förra veckan. Sen har man fått jävla eld i baken när det är kommunikation, det bara rasar in medlemsbrev och det är pratstunder med Andreas Karlsson, Jeffrey Åbin, och så fort man frågar om någon intervju, ja då lägger de ut något på hemsidan här, precis som att de är lite rädda, typ att nu får det inte komma något i GP här innan vi själva har lagt ut något. Jag vet inte, det känns som att det har blivit acceleration efter de här supporterprotesterna. Och igår kommunicerade de också att Matti Demegård, chefscouten som har varit en av dem som har varit allra mest ifrågasatt, att hans samarbete med honom avslutas efter den här säsongen. Hans kontrakt löper ut den 30 november och han har ju varit på konsultuppdrag som chefscout. Man förlänger inte det avtalet.
Att man kickar scouten lär ju inte betyda så mycket i det korta perspektivet.
Nej, det tror jag inte, men jag tror det är kanske ett lite sätt för dem att visa handlingskraft. Matti har då varit hårt ifrågasatt och supportrarna vill bevisligen, eller den här skaran av supportrarna ska vi säga, för vi ska inte tala för alla, men vill ha bort honom. Och Terje då påstår att det här beslutet var att han inte skulle vara kvar, Matti, det togs tidigare i somras. Men det kommunicerades alltså efter att supportrarna öppet hade protesterat och att det har varit ett jävla liv om det. Så jag är lite halvt tveksam när jag tror på det. Han påstår att anledningen till att det kommuniceras nu var för att man ville att transferfönstret skulle stänga, att arbetet skulle göras klart. Det är väl ändå en logisk förklaring, och sen skulle det komma i ett medlemsbrev som var planerat till den här tidpunkten som är nu. Så man kanske får köpa det, men det är klart att man funderar ett extra varv till. Gör de detta för att liksom lugna stormen lite grann? De kommer säkert presentera ytterligare åtgärder. Det var den bilden jag fick av honom under intervjun. Vi får återkomma till vad det blir.
Samtidigt, den anledningen med transferfönstret, det var väl inte så att de var inne och härjade hur mycket som helst där, eller?
Nej, det var ju tre spelare in och det var tre lånespelare, men jag vet inte om man kommunicerar, alltså egentligen är det väl i kommunikationen med Mattis som hade varit det mest intressanta då, om man tittar just på transferfönstret, så säger de till honom i mitten av sommaren, du ska inte vara kvar efter säsongen, då kanske hans arbetslåga går ner lite, även om man får utgå från att alla är professionella, men det är klart, det kan man ju bara gå till sig själv, du får inte vara kvar om... en månad, hade man jobbat lika bra som man gör nu, det kanske man hade gjort, men man hade ju inte brunnit för uppdraget på samma sätt. Så jag vet inte riktigt där, jag köper inte hans förklaring helt där kring kommunikationen, men jag kan ändå se logiken i att man tänker att men vi stänger fönstret, gör klart allt där och sen presenterar vi den här förändringen. Men vi får se hur det fortsätter, men jag är nyfiken på det, jag är nyfiken på massa annat också, men vi får stanna här för jag babblar så mycket.
Det gör du faktiskt, men det är bra, det tar vi tacksamt emot, det är liksom det som är själva poängen med en podd, att det ska hållas låda.
Vad är du med?
Jag tänkte nämna det, men jag ska flytta mitt svar till våran avslutningspunkt här, för att det kommer nämligen med på min Svennis-skala. Jag har förklarat var Svennis-skalan kommer ifrån för er, även om jag var borta förra avsnittet. Ni har inte glömt av det?
Nej, det har jag inte gjort.
Bra, då behöver jag inte dra det en gång till. Det handlar alltså om vad som har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här veckan. Vem ska börja?
Du verkar sugen, eller vill du som vanligt hålla på det till sist, komma med karamellen?
Nej, jag kan väl i och för sig börja då, eftersom som jag sa det, att det ska komma en grej om vad jag då ser fram emot i veckan som kommer egentligen. Men det kommer inte riktigt än, utan först kommer bra. Och då har jag under bra Tom Malmqvist. Där ringer nog inga klockor när jag säger det namnet, för varken för er i den här studion eller kanske så många av våra lyssnare. Men han är son till den legendariska Expressen-murven Thomas Malmqvist, som har skrivit en bok om den gamla spelskandalen från 90-talet, som ju då hans pappa Thomas Malmqvist avslöjade för Expressen och som SVT gjorde en dramaserie av i fjol. Jag har varit uppe i Stockholm för att intervjua Tom, och jag skulle verkligen vilja rekommendera hans bok Istid för alla som är liksom tillhör min generation och liksom minst den här spelskandalen då i bakhuvudet. Och även tips om intervjun som kommer med Tom då på gp.se/sport. Jag passar även på att se Christopher Nolans Oppenheimer en fjärde gång på 70 mm på Rigoletto. En fantastisk upplevelse. Men ni vet ju vad jag tycker om Christopher Nolans filmer, så vi ska inte fastna för mycket i det. Mycket bra då. Där måste jag säga, även om ni säkert kanske nämnde det lite grann i förra veckans podd, så vill jag ge mina 5 cent om detta. Jens Askos seger mot Henrik Rydström på den här presskonferensen efter Malmö FF Blåvitt 2-2. Kanske lite gammalt som sagt, men Asko inledde ju den presskonferensen med att gratulera Malmö till poängen. Och när Asko sa det, så liksom ryckte ju Henrik Rydström, MFF-tränare Henrik Rydström, till bredvid honom på podiet. Han kunde verkligen inte ta detta, Rydström. Och efteråt så skickar han, jag vet inte hur många giftpilar till Asko om, liksom, om att Blåvitt tilläggstiden där, att det var för att Blåvitt liksom hade legat mer på planen, att de inte ville spela fotboll, att de hade för få passningar på Malmö FFs plan halva andra halvlek och jada. Det var hur mycket som helst, hur många giftpilar som helst. Asko, han satt lugnt i båten, svalde inga beten, och där blev det ju tydligt att det var ju Asko som var inne i Rydströms huvud genom den här första snygga subtila lilla passningen när han gratulerade Malmö FF till poängen. Så här, matchen må ha slutat oavgjort, men presskonferensen, den vann Jens B. Asko på teknisk knockout. Håller du med, Filip? Du var där.
Ja, jag gör det. Jag babblade lite om detta förra avsnittet också. Och jag kanske inte avslutade så snyggt som du gjorde här med ett fint betyg. Men jo, när jag backar hem och tänker på den, så jag tycker Asko skötte det väldigt snyggt. Och han satt mest bara coolt när Rydström liksom pumpade på där med attack efter attack. Och jag tyckte väl också det var lite kul när han började där med att gratulera till poängen. För man kunde ju
ana att det skulle ta lite på Rydström.
Ja, den var snygg och subtil. Mycket, mycket bra då, och det är väl vad jag egentligen mest ser fram emot. Men jag tycker inte vi ska glömma att jag var på, vad fan heter det, Jaysis, den här skyskrapan som de har byggt här i stan, där det är ett fint spa högst upp. Jag tillbringar min lediga vecka där, inte hela veckan men en kväll. Där ser man liksom, man får utsikt över hela stan. Man ser rakt in på Ullevi med sina då visserligen fördömda löparbanor, men där ligger nu en grön, fin gräsmatta på Ullevi. Och tänk att vi faktiskt ska få se Europa-fotboll i Göteborg igen. Det är ju en jävla grej måste man säga, även om nu då lottningen, HBK Häckens lottning i det här Europa League blev ju inte världens roligaste. Det är klart att det hade varit liksom roligare om Liverpool hade kommit hit utifrån ett publikperspektiv. 40 000 Glenn på plats. Men nu blev det Bayer Leverkusen, Karabag och Molde istället. Inga publiklag som sagt, men det är ändå Europa League. Det är ju mycket av allsvenskan. Jag ska inte säga att det är viktigare än att vinna guld, men det är ju idag en stor del av hela liksom verksamheten för fotbollsklubban att gå till Europa. Och nu har vi ett lag där. Häcken börjar borta mot Bayer Leverkusen då i nästa vecka på torsdag, bortaplan. Jag drar till Tyskland. Klar fördel Bayern München, som vi brukar säga när det gäller BK Häcken på bortaplan i Europa. Men det ser jag fram emot.
Ja, det är väl bara att stämma in i hur fantastiskt det är. Jag håller också med om att gruppen inte var den roligaste, men det kanske blir roligare när de går vidare sen.
Mm. Det tror jag, absolut. Det ska bli superkul. Jag trodde först att det skulle komma en hyllning till Jesus själva spåret.
Ja, han kastar ju in lite sådär icke-sportsliga grejer.
Ja, men det var ju inget fel på Jesus, men det var ju mer ett partyspa än så här ljuva japanska stillsamma meditationstoner, så att det var väl inget, det var liksom inte riktigt kompatibelt med vad jag befinner mig här i livet. Men vad fan, det var en varm pool och en bra bastu, så att man ska att klaga.
Inte ästa nivå. Inte ästa.
Nej, för helvete. Det är inte i närheten alltså. Det är ett av de bästa spar. Filip tipsade om ett spar någonstans i någon skog. Vad fan är det låg någonstans? Ja, typ vid Ullared. Ja, trakterna
lite utanför där, liksom. Falkenberg.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Det var bra syn i helvete. Där var det verkligen så. Man kom tillbaka som en ny människa. Avslappnad, relaxad, nymediterad och ren och fin och hel och så här. Men medans det på Jesus, där pumpar de ju så här housemusik i varenda jävla liksom bubbelpool. Så att, ja,
det stod var, du inte och veva där?
Nej, ja, det gjorde jag för 8 år sedan. Så att, nej, men det var, vad fan. Ett finns det ett spa så ska man besöka ett spa. Nu har jag besökt Jaysis. Nu släpper vi det, och vem är näst på tur att ta sin svenskola?
Ja, jag kan köra.
Sanna kör. Ja.
Min bra går till att allsvenskan drar igång igen. Ja, finns väl inte så mycket mer att utveckla där, utan det är väl mer att jag ser fram emot det.
Ett kort och tydligt statement om en välkommen sak.
Så kan det vara ibland.
Ja. Och jag stämmer in. 100%. Mm. Ja, jag är så jäkla taggad nu alltså.
Mm. Mycket, mycket bra går till...
Mycket bra först.
Mycket bra. Ja. Okej, förlåt. Vi kör mycket bra. Då såg jag lite innan vi gick in i inspelningen här att fotbollskanalen la ut att deras reporter, får man väl kalla honom ändå, Ola Lidmark. Ja, precis. Ola Lidmark Eriksson som kör fotbollslabbet har simulerat den allsvenska slutspurten. Vilka som blir får guldet där? Vilka tror ni?
Jag kan inte gissa för att jag har redan läst den artikeln, men Filip, du kan få gissa. Om du inte har läst den.
Okej, okay, och den bara simuleringar. Ja, men då blir det väl Elfsborg antar jag.
Men jag kan säga, han har simulerat 100 000 gånger.
Okej, okay, 100 000 gånger.
Mm.
Ja, jag tror fortfarande Elfsborg.
Rätt.
Det som var uppseendeväckande med den skulle jag säga, det var ju med de förkrossande siffrorna de blev mästare väl. För att det var väl av de här 100 000 så vann Elfsborg 75 000 gånger och Malmö 8 000, Elfsborg, eller Häcken 5 000 va?
Ja, så att det var otroligt stor skillnad där. Ja,
så du får nog vika det där Filip på Malmö FF.
Nej, jag går inte på sådana grejer alltså.
AI, det är inget för dig.
Odds och AI som skit.
Nej, det är, nej, det är moderna
bara,
nu.
Ja, jag vet. Jag går bara på hederlig magkänsla.
Mot den moderna magkänslan.
Det är jag Stig Torbjörnsen mot den.
Ja, du har inte heller någon tvättmaskin. Tvättar för hand. Ja,
vad säger magkänslan då?
Nej, men den har sagt Malmö FF.
från början. Och sen, ja, jag är ju också så, jag gillar inte att ändra mig längs vägen. Det har nog hänt att jag har gjort det. Jag kanske gjorde det i fjol. Så jag,
man ska inte ändra sig för loppet är helt kört.
Nej, lite så. Så jag får väl hålla fast vid Malmö FF, för jag har sagt Malmö FF. För jag tycker egentligen inte att de, hittills är det absolut inte det laget som har förtjänat det mest, utan jag tycker Elfsborg är det laget som är liksom, känns som den rättmätige vinnaren. Men jag har bara en känsla att Malmö på något sätt kommer krångla sig till det här.
Bra. Och vad tror du själv förresten? Jag köper tror... du AI? Ja, det har du sagt tidigare, va?
Ja, men det är min magkänsla.
Sanna supertippa.
Ja, men min magkänsla säger ju också Elfsborg faktiskt. Så att det står jag fast vid. Mm. Samtidigt är uppehållet som har varit, det ska bli spännande att se att hur Malmö och Häcken reagerar på det också. Det, vad som helst kan hända nu, känns det som.
Så är det verkligen. Jag tror det kommer leva hela vägen in i mål. Det är det enda man kan vara säker på.
Det hoppas vi.
Mycket, mycket bra då.
Ja, den är på Häcken-temat faktiskt.
Härligt.
Och det är att de har hela 6 spelare som är uttagna till Nations League nu, när svenska landslaget... Det blir väl nästa vecka som de spelar det, va?
Just det, på fredag. Ja. Spanien-matchen där som vi nämnde tidigare.
Precis. 6 spelare är ju väldigt mycket från ett lag.
Ja, det är...
Kafadji kom med.
Hon kom med denna gången. Och om jag ska räkna upp resterande spelare så är det också Elin Rubensson, Jennifer Falk, Anna Sandberg, Anna Anvegård, Josefin Rydbrink och Rosa då.
Ja.
Så ja,
det är spännande. En jävla dominans.
Verkligen.
Kan man säga.
Det är en jävla dominans.
Det var ju som på 80-talet, vet du vad de sa då? När landslaget kom på tal. Skäcka blåvitt.
Skäcka blåvitt, ja. Jo, det var väl en stor andel av truppen som var blåvitt då. Och då ska man väl ändå ha med sig typ att Hanna Wik, som nu har varit skadad och sådär, hon har ju ändå varit och knackat på lite på den. Så det skulle ju rent teoretiskt kunna till och med bli ännu fler.
Absolut. Så småningom.
Men det är jävligt coolt att, och ett statement verkligen... från Häckens sida, vilka, ja, men vilken kvalitet de har i sin trupp, och att Peter Gerhardsson också ser det.
Mm, verkligen, det ska bli spännande att se om Kafadji får spela också.
Det är man ju, det hade ju varit sjukt kul, för hon har ju varit en, verkligen en sevärd spelare den här säsongen hittills. Jag var ju faktiskt lite att jag tyckte hon borde varit med i truppen.
I VM redan.
Ja, men ja, det, man kan ju inte sitta här i efterhand och vara lack över när det blev brons och 5-4 på det.
Bra, då tackar vi dig för det, Sanna. Och så avslutar vi allting med Filip Trolesch i Svenningsskala då.
Ja, jag ger bra till, trots den här deppiga landslags samlingen vi var med om på här sidan, så tycker jag ändå att det fanns ett litet bra, och det var att Emil Holm fick hoppa in, att Emil Holm fick göra mål. Emil Holm som vi hade i den här stan för några år sedan, som ja, nu kommer man tro att det är en efterhandskonstruktion, men som jag tycker att man såg när han kom fram att den killen har något speciellt. En så lång, storväxt ytterback, det hör inte till vanligheterna. Det klivet han hade i några matcher, vilken säsong det nu blir, det blir väl covid-säsongen tror jag, att jag tänker på 2020, där han klev på, jag har för mig en bortamatch mot Hammarby framförallt, sådär som jag minns, där han bara stormade. Det ser ut som Gareth Bale i Tottenham när de förnedrade Inter på White Hart Lane för en herrans massa år sedan. Men det klivet, man tänkte, alltså shit, det där klivet, det måste ta honom långt. Samtidigt så såg man att han var ganska ofärdig tekniskt, men han fixade straffar, han gjorde mål, han hade en jäkla bössa. Så man såg båda delarna, att kan han bara fixa det här med tekniken och liksom skola sig när det kommer till spelet med boll, då kommer han kunna bli jäkligt bra. Men man blir ju väldigt glad för en sån kille som då är lite halvt ratad i blåvitt, att han når hela vägen hit och nu liksom får han komma in i landslaget. Han har blivit klar för Atalanta. Alltså det är en fantastisk resa och en skön prick verkar han var också. Eller det är min bild av de gånger jag pratar med honom för, även om han var lite mer blyg då. Han känns som han tagit för sig ännu mer nu med några år till på nacken.
Jag säger Sam Wermlom, horribelt jävla inhopp. Nej, jag skojar bara, det var ett riktigt bra inhopp, ja, han gjorde där mot Österrike. Jag träffade hans farsa på läktaren efteråt, för att alla var ju rätt bedrövade då på Friends, ja, såklart efter slutsingen. Men så var det ett gäng som var rätt glatt och höll på med tröjor och fotografera och så, och kolla lite på han liksom, fan. kan det vara hans familj liksom, men ja. Lite smålika, och sen överhörde jag lite hur de pratade, och så jag gick fram till honom och frågade om kan man få en kommentar från pappan här liksom, från sonens första landslagsmål. Nej, sån inte jag, sa han, och så gick han. Ja, men han vill inte vara med i GP, Emil Holms pappa.
Nej, men det kan man väl, trots den bedrövliga stund som var, så förstår man ju att familjen har tjo och kim där, och stort för Emil, och väldigt roligt, så han får bra.
Mycket bra.
Där ger jag nog faktiskt, jag tar ändå Gais det här och medlemsmötet. Inte jag egentligen, åt vilket håll den barkar, var den landar, så tycker jag att man kan lyfta upp alla tillfällen där vi får se hur fint det är med föreningsdemokrati, hur fint det är att man kan diskutera, debattera, ha olika åsikter, och sen så till slut så kommer man på ett demokratiskt sätt fatta beslut i en fråga som väcker jättemycket känslor, men att man gör det på ett bra balanserat sätt. Jag tycker det är fantastiskt. Jag blev väldigt glad när Adam rapporterade att det ändå var typ 100 pers där, ett stort engagemang. Det gör mig väldigt, väldigt glad.
Mm, det har vi pratat mycket om, så jag ställer inga följdfrågor på det. Mycket, mycket bra.
Här tar jag nog, alltså...
Du skjuter från höften nu, eller?
Ja, lite. Bara, liksom, men jag brukar göra det.
Okay. Alltså, jag, du är som bäst då. Du brukar säga till Niva när vi hade en i Lall Kåling för många år sedan. Han fick något jävla ämne han inte hade förberett sig för. Så här, skjut från höften, då är du som bäst. Och det har han gjort i 12 år framöver nu.
Jo, men jag brukar ofta ha några tankar med mig. Men sen så, jag brukar sitta faktiskt under avsnittets gång och bestämma mig lite grann. Jag hade egentligen tänkt ta ett frisparksmål. Du vet att jag är jävligt glad för de här olika målen.
Från division 1?
Nej, inte division 1, utan Gais nyförvärv, Amat Carillo, som var iväg och spela landslag med Sin Martens, eller vad det heter, Sin Marten, gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Finns på någon Dassy stream som någon hade klippt ut och lagt på Twitter och sådär. Det kan ni titta på, men det är inte det jag har valt. Utan jag väljer att lyfta IFK Göteborgs publikförsäljning till bottenmötet med Brommapojkarna. Vad var det? 17 500 sålda nu. De har sålt slut alla sektioner de har börjat sälja på den sektionen där. Jag tror till och med det är ganska bra sålt på den sektionen där vanligtvis bortasupportrarna står. Alltså de bara maxar. Ja, slut på ord faktiskt. För alltså, visst att det har lyft lite runt Blåvitt nu, men det vi ser, alltså publikintresse, det har inte jag sett i mitt liv runt IFK Göteborg. Alltså det är ju på ett sätt som, även om snittet, det är möjligt att snittet skulle bli bättre, att snittet från 2007 blir bättre än vad det blir i år. Men då var det ju Stora Ullevi och det var Trelleborgsmatchen där i sista omgången inför 40 000 åskådare. Nu bara pumpade på med folk till varenda match. Det finns ingenting runt fotbollen som gör mig så glad som stora, fina publiksiffror i svensk fotboll där det visar att det finns så många människor som bryr sig. Jag är lite besatt av publiksiffror faktiskt, så jag blev väldigt glad att det är sånt intresse här i stan.
Riv löparbanorna och flytta till Ullevi.
Då får det fan göras om lite mer för att den ska passa så bra för IFK Göteborg. Nej, de borde...
Man kan flyga till Mars, man måste väl kunna liksom ta väck de här jävla löparbanorna skissa till läktarna lite grann och få en bra inramning.
Ja,
liksom.
Det måste ju tajtas till. Alltså akustik och sånt, du bara ser på Friends, det är ju liksom, det måste, alla de där bitarna är så viktiga för att upplevelsen ska bli så bra som.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Möjligt. Så nej, jag tycker snarare att IFK Göteborg, de ska mer konkretisera planen på en egen arena. Även om det kan låta som en utopi så de borde satsa, eller titta ännu mer åt det hållet nu.
Jag tror det dröjer med tanke på dagens liksom lågkonjunkturläge och säkert, så här, så är det svårt att dra igång ett stort byggprojekt. Men vi hör vad du säger, jag tackar för det. Har du något med, Sanna?
Jag tror inte det, jag känner mig ganska nöjd.
Du känner dig nöjd, då är jag nöjd, då är Filip nöjd och då hoppas jag att alla som har lyssnat är nöjda. Jag tackar er som har lyssnat och jag tackar Filip och Sanna för era insatser och GP:s fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.